Så underbart att få höra denna sången. Jag är ju lite äldre, så 70-talet var jag ju rätt gammal. Och den här sången lyssnade jag på rätt så mycket. Och faktum är ju att denna sång om en bön om ett förändrat hjärta, ett rent hjärta, är centrum av hela omvändelsen. Så på ett sätt skulle jag kunna säga, får ni inte med er något annat i predikan, ta med den här bibelversen och förstå att Gud vill göra någonting alldeles underbart inom dig, i djupet av dig själv. Så det handlar, omvändelse handlar om hjärtat, men vi kommer väl in på det, tror jag. Vi ska läsa ifrån Markus kapitel 1 och vers 1-20. Och jag tänker, vi kan väl stå upp. Den som kan stå upp. Och så lyssnar vi till Guds ord. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judeens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig ner och lossa remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen. Och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och han förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön och de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedaios i båten med arbetarna och följde Jesus. Amen. Herre, tack för ditt ord. Och vi ber att du ska tala med oss med din ande. Tack för din närvaro här hos oss. Amen. Varsågoda och sitt. Jag sa här ute att jag kanske skulle fråga, finn fem fel på mig. Jag har glömt bältet idag. Men byxorna sitter uppe. Då sa Robban, ingen fara, bara du har sanningens bälte på dig. Och det var ju en bra kommentar. Det vill jag ha, sanningens bälte. Markus evangelium, det är en historisk bok. Den berättar historien om Jesus Kristus. Den är skriven av en som heter Johannes Markus. Hans mamma hette Maria och de hade ett hus i Jerusalem som de kristna ofta använde. Det står det om i apostelgärningarna. Den här Johannes Markus, han var med på Paulus första missionsresa. Och han var troligen tolk åt Petrus i Rom i slutet av Petrus liv. Han var kusin med Barnabas, Johannes Markus, som har skrivit Markus evangelium. Och det kan man ju bara där fundera lite om krocken mellan Paulus och Barnabas och Markus. Ja, det ska vi inte gå in på nu. Det lämnar vi. Men Markus evangelium, det är skrivet, och Markus, han skriver kortfattat. Han skriver direkt och tydligt. Och han skriver troligen ifrån Rom och tänker på en icke-kristen eller icke-judisk läsekrets när han skriver. Jag vet inte om jag kan vara lika kort och koncis och tydlig som han, men jag ska försöka vara någorlunda. Det här första kapitlet börjar, alltså jag kommer att landa i den här bibelversen som är vers 15. När Jesus säger, tiden är inne och Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangelium. Men texten innan är ändå så viktig. Det är ingen tvekan om vem den här boken handlar om. Vem historien handlar om. Det är om Jesus Kristus. Kristus är grekiska för det judiska hebreiska ordet messias. Alltså han som skulle komma, Guds son. Nu är han här. Det är det Markus vill säga. Han som vi har väntat på. Han som vi har längtat efter. Nu är han här. Tydligt så. Och Markus berättar vad som hände kring Jesus med Johannes och med dopet. Så profeten, han citerar profeten Jesaja, det är därifrån Robban läste till inledning. Om budbäraren som ropar i öknen och som ska bana väg. Profeten bekräftar att Jesus är just den de har längtat efter. Vi har längtat efter. Budbäraren bekräftade, Johannes bekräftade. Jag kan inte ens knyta upp sandalerna på han som kommer. Han som kommer efter mig, han är så oändligt mycket större än mig. Jag döper med vatten, han ska döpa er med helig ande. Budbäraren bekräftar. Och så detta ljuvliga, jag tänker, vilken gudomlig träff som presenteras när Jesus döps. När Jesus stiger ner i vattnet och låter sig döpas av Johannes, som egentligen inte ville, för han kände ju sig som en syndig människa. En syndig människa döper Guds son där vid Jordan, och så sänker sig Guds ande över honom. Och så kommer rösten ifrån himlen, ifrån fadern själv, som säger: du är min älskade son. Tänk en pappa som säger så till sin son. Du är min älskade son. Och så säger han: i dig har jag min glädje. Så ljuvligt. Och vilken rekommendation för en pappa, vilken som helst. Att säga så till sina barn: du är min älskade dotter. I dig har jag min glädje. Så där hände det så stora att Gud bekräftar, Gud själv bekräftar Jesus Kristus. Och man kan fundera på varför Markus är så väldigt tydlig och liksom trycker på det här så väldigt mycket. Och det kan man nog fundera många olika varianter. Men jag tror att Markus vill skriva det så tydligt för att det behövs för fortsättningen. För fortsättningen i Markus evangelium, när Jesus predikar och förkunnar, då vänder han upp och ner på alla föreställningar om vem denne kung är som skulle komma. Vem denne Kristus är, vem denne Messias är. Då vänds det upp och ner om man tänker ungefär: kan något gott komma från Nazaret? Därför är Markus så noga med att Jesus, han är den som ska komma och som skulle komma. Evangeliet, står det. Här börjar evangeliet. Och det vet vi, evangelion, det kan vi, vad det betyder. Det goda budskapet, va? Det är det goda budskapet evangelium betyder. Men vi kanske har tappat känslan för detta goda budskap. Jag tänker, jag ska bara försöka kortfattat säga lite. För att Markus kopplar Jesus som kommer, och han är Guds son, han är Messias, till Jesaja. Och i Jesaja, lite längre fram, lite efter Jesaja 40, så händer det otroliga att Jerusalem föll. Att Israels folk hamnade i fångenskap. Och det var liksom för judiska folket en total katastrof. Liksom allting ramlade ihop. Det var i Jerusalem som Gud regerade. Det var där han formade saker och ting omkring sig och kom med fred och med välsignelse. Och nu rasar denna stad som är Guds stad. Vad hände egentligen? Är vi helt övergivna? Och jag vet inte om vi kan sätta oss in i det. Det är som att ryssen skulle komma in till oss och fullständigt slå ut all elnät till exempel och tränga sig in här och ta sin plats i vår kyrka, skulle man kunna tänka sig, och förklara Gud som död. Det var liksom en katastrof för judarna att detta hände, och man tänkte, var är Gud någonstans? Så när ordet evangelium nämns, det goda budskapet, då vill jag att ni ska ha en bild för er. För när Jerusalem föll och allt folket drog iväg till Babylon, eller blev fångatagna till Babylon, så fanns det en liten rest kvar i Jerusalem. Och en väktare gick upp på muren och så såg han långt bort i horisonten. Där kommer någon. Där kommer någon springande. Vem är det? Det kommer en springande. Och man hör någonting, och ju närmare han kommer så ropar han just evangelium. Han ropar goda nyheter. Goda nyheter. Och så kommer han närmare med blodiga fötter och in rakt in i staden och säger, ropa, goda, jag har goda nyheter. Det är det evangelium betyder. Visst är det lätt att vi bara säger evangelium. Detta är, och de goda nyheterna, vad är de här goda nyheterna? Jag ska läsa, eller vi ska läsa, vi kan nog få upp det här. Jesaja 52, är jag rätt där då? Ja, där. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: din Gud är kung. Hör, dina väktare ropar med hög röst. De jublar tillsammans, för de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, för Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren visar sin heliga arm inför alla folks ögon. Alla jordens ända ska se vår Guds frälsning. Den känslan av hopplöshet som fanns i denna staden, av att det finns inget hopp, Gud är borta, vi kan inte hoppas på någonting mer, så kommer denna budbärare och ropar goda nyheter. Gud, han har inte tappat kontrollen. Gud har inte blivit avsatt. Han segrar fortfarande. De goda nyheterna är att Israels Gud fortfarande är kung och regerar trots Jerusalems fall. Och att Gud en dag kommer tillbaka till staden och ska ta upp manteln och ska ge frid och välsignelse. Och det är här Markus säger, här är han nu. Här är han nu, Jesus Kristus, han som skulle komma. Det är goda nyheter, rakt in också in i ditt och mitt liv. Innan jag kommer till omvändelse, som ju denna predikan ska handla om, detta är ändå bakgrund som jag tror är viktig, så vill jag säga någonting om den här kungen. Jesus beskrivs ju som en kung. Och en kung för oss, så kanske vi har konstiga vibbar eller inte liksom känner det som det är något positivt. Men Gud, eller Jesus, talar om Guds rike. Eller som engelskan säger, God's kingdom, Guds kungarike. Det är en kung som kommer. Det är viktigt för oss att förstå. I Jesus Kristus, honom som vi tror på, det är en kung. Men man kan ju förvänta sig att en mäktig kung eller ett mäktigt rike ska vara den som uttrycker att man är stark. Att man kan betvinga andras människors vilja så att man, det här är kungens vilja. Att man kan slå sina fiender. Men Jesus är en annorlunda kung. Och det är så viktigt för Jesus att vi som hans lärjunga, vi som tror på honom, vet om att han är en annorlunda kung. Vad är han för en kung? För hans undervisning förvånade alla. Och vi kan läsa det i Markus. Jag vill ta upp Markus. Så här säger Jesus till sina lärjungar. Då kallade Jesus till sig dem och sa: ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det var från Markus 10, vers 42-45. Jesus är en annorlunda kung. Och han säger att den som är minst är störst i Guds rike. Han säger att den som tjänar den fattige och bryr sig om den hemlöse eller den som har det svårt, att den som ödmjukar sig och böjer sig, det är den som är stor i Guds rike. Och detta blev en total kaos för det judiska folket. Jag vet inte, kanske kaos för oss ibland också. Eller man inte förstår. Han säger så här: man möter ondska och fiende med kärlek och omsorg. Man söker förlåtelse i alla lägen. Och man är den som söker frid och fred. Han berättar och så säger han: jag, kungen, är en tjänare för er. Jag ska lida och jag ska dö för er skull. Jesus tänker att han regerar genom att vara en tjänare. Det är honom vi tror på. Det är den kungen vi tror på som böjer sig ner och kommer nära oss och är en tjänare. Israels ledare, de bestämde sig för att döda Jesus. Och Jesus, han låter det ske. Trots att han tänkte att han skulle bli kung. Det blir helt fel, va? I mitt huvud blir det helt fel. Han låter det ske. Jesus är en väldigt annorlunda kung. Och i Markus 15, detta har inte du, Maria. I Markus 15, när Jesus hänger där på korset, så står det en soldat nedanför. Och så säger han, Han blir bara tagen på något sätt. Så här, den mannen måste varit Guds son. Det sammanfattar allt om vad Markus vill berätta om Jesus. Han är den som skulle komma. Han är Guds son, och en soldat fick tag på det vid foten av Jesu kors. Kungen, Herren, han är ofattbart härlig. Han är så god, så ödmjuk, så barmhärtig och så nådig och så kärleksfull. Han bär på en längtan att riktigt, riktigt i djupet av våra liv få ta oss till sig. Få börja forma våra hjärtan, som David så uttryckte. Han längtar på riktigt. Han är en kung, en gud som är vred över människornas situation och hur det har utvecklats och vad vi gör för något med varandra och den här planeten. Han är en gud som är full av sorg över detta. Hur ska Gud härska över en sån värld? Genom att tjäna den, säger Jesus. Genom att böja sig ner i vår situation. Och det finns ju en bibeltext i Filipperbrevet 2. Och vi kanske inte behöver ta upp den, Maria. Jo, du kan ha den där så kan jag kanske läsa någon del. Det är en fantastisk text om Jesus som just den tjänaren som ödmjukar sig. Jag tänker jag läser, vi kanske kan bläddra fram lite längre. Men han utmanar oss att vara ödmjuka och sätta andra högre än oss själva. Att inte se till vårt eget bästa. Att vara så till sinnes som Jesus var. Och han var Gud, men han räknade inte jämlikheten med Gud som något som gav honom seger. Utan han gav sig själv som en tjänare. Han blev som oss. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och så vers 9 och 10. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Och jag tänker, låt oss inte tro eller tänka bara för att Jesus är ödmjuk, för att han visar på en Gud full av barmhärtighet och nåd, att han är utan makt eller utan kraft. Nej, utan just därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Det var en lång inledning för att komma till omvändelsen. Eller hur? Men Markus tyckte att den behövdes. Därför valde jag att göra så. Men nu kommer vi till det orden. Omvänd er och tro på evangeliet. Det är ett utropstecken i texten där. Omvänd er och tro på evangeliet. Och nu vet vi ju vad evangeliet är. Det är de goda nyheterna som ropas ut. Rakt in i våra hjärtan. Det ropas nu in till dig och mig. De goda nyheterna att Gud regerar och kan förlåta oss våra synder. Det finns olika översättningar när det gäller omvänd er. En del har, eller de gamla har göra bot. Men sen finns det också göra bättring. Jag vet inte vilken översättning, om det var 1917 jag såg det. Att göra bättring. Jag vill bara säga någonting om detta att göra bättring. Det är inte så lyckad översättning att göra bättring istället för att omvända sig. Att omvända sig står det i de moderna svenska översättningarna, men det finns en gammal, jag tror det är 17. Det är alltså att göra bättring, kan det är snubblande nära att vi hamnar väldigt, väldigt fel. Vi hamnar i att vi tänker att vi ska förbättra oss, att vi ska bli liksom ta i och så blir vi bättre, och först när vi har lyckats med den förändringen i våra liv så kan vi bli förlåtna. Och om vi tänker så är det en väldigt allvarlig missuppfattning. Redan som syndare dör, redan medan vi är syndare, dör Jesus för oss. Det är genom Jesus vi kan omvända oss och förändras i djupet av våra hjärtan, inte med egen kraft. Och det är just där jag kanske vill trycka nu när det gäller omvänd er. Det är att omvändelsen, den har med våra hjärtan att göra. Precis som David uttryckte, skapa i mig Gud ett rent hjärta. När han hade förbrutit sig, han hade, för att vi ska veta vad han hade gjort, han hade skickat iväg, han hade sett en kvinna som han tyckte var söt och vacker, och så blev han frestad att ta henne till sig, och han var ju kung, David. Så han bestämde att Batseba, som hon hette, hennes man skulle ut i krig. Och längst ut i spetsen av kriget, för då tänkte David, då stryker han nog med. Och så tog han Batseba orättfärdigt. Och Natan kommer och berättar för honom. Och David, han känner i djupet av sig själv. Och jag tror, och här någonstans ligger omvändelsen, jag tror han kände, men Gud, hur kunde jag? Hur kunde jag hamna så fel? Jag har ju sett din härlighet, din rättfärdighet, din godhet, din barmhärtighet. Hur kunde jag, Gud? Den sorgen tror jag drabbade David. Och jag tror och jag tänker, när Jesus säger omvänd er, så hänger det ihop med att se hur härlig Gud är. Hur han älskar oss var och en. Hur han sträcker sina händer. Hur han vill omfamna oss och forma något nytt i oss. Och så ser vi oss själva. Och så ser vi, men Gud, hur ska det här gå? Och så känns en sorg i mitt hjärta. Jag tror omvändelsen ligger där någonstans. Men vad är detta? Varför blir det så här, Herre? Förlåt mig. Jag ångrar mig. Jag vill gå en annan väg, Herre. Petrus, han var ju en av lärjungarna. Och han tänkte ju, jag ska aldrig överge dig, Jesus. Så sa han, va? Han tänkte, jag klarar det. Han var ju ung, kanske 20-årsåldern, eller jag vet inte. Det är för någon annan, jag har inte koll på det. Men han var ung i alla fall. Jag tror att han var där runt 20 år. Och han tänkte, jag fixar det. Jesus, jag ska aldrig lämna dig. Och så fick han vara med om att se hur, när det blev svårt, när det hotade hans liv, då stod han inte kvar. Han förnekade honom som han älskade högt 3 gånger, och han var liksom krossad under detta. Och jag tänker på de här verserna i Lukas 22. Du kan lägga upp Lukas 22 och 31. Hur Jesus säger det. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång omvänt dig, styrk då dina bröder. Låt den ligga kvar. Och Petrus bestod inte provet. Så om du är här och känner att, ja, men jag klarar inte ut detta, så är du i gott sällskap med Petrus och med oss alla. vi fixar inte det här. Men Jesus, han ber för dig. Han ber för dig. Och omvändelsen och ånger är inget vi kan klämma fram. Men Gud kan mana fram det. Petrus, han bestod inte provet. Men han fick ändå, genom att Jesus bad för honom, se att hans liv fick bli till verklig hjälp för hans bröder längre fram. Kanske för denna erfarenheten han gjorde. Och när saker och ting händer i våra liv som är svåra, så ber Jesus för oss att vi inte ska förlora tron, utan att vi ska få vara med om att han med sin ande och sin godhet formar våra hjärtan efter hans hjärta. Det är omvändelse. Jag har ingen koll på hur länge jag hållit på nu. Men jag ska försöka knyta ihop. Jag hade en liten bild här. Ibland kanske man kan säga, ibland säger man att jag omvände mig när jag var 15 år. Så jag har ju omvänt mig. Men jag tror att omvända oss behöver vi göra hela tiden. Dagligdags. Och här då man är nära kusten, så hittade jag en bild på detta. Och ni som kan detta får rätta mig om jag har fel. Men båtar, de tar ut kursen. Och man kanske tar ut rätt kurs och det kanske är rätt långt. Men man behöver någon, kallas det rosman? Nej, det är gammalt. Läste jag någonstans. Det kallas kanske något. Det är någon i alla fall som har lite koll på strömmar och vågor och att man inte driver av lite grann. För om man ska långt och driver bara lite, så blir det en rätt. Man kommer långt ifrån målet. Jag tror när Jesus säger omvänd er och tro på de goda nyheterna, så är det något vi behöver göra i en process. Gång på gång. Gud lämnar ingen åt sitt öde. Det finns inga omöjliga fall. Hans nåd har ingen gräns. Han har sett till genom Jesus Kristus att det alltid finns en väg till honom. Men den som är för stolt finner inte den vägen. Ja, jag tror jag ska sluta där. Idag kommer någon springande med goda nyheter. Det finns en Gud som älskar dig obeskrivligt mycket. Som har sett hur trasigt saker och ting är. Också hur trasig du är. Som vill hela dig och börja en process i dig. Vänd dig om till honom. Amen. Herre, tack för att vi får tro på evangeliet. De goda nyheterna om Jesus Kristus som kommer hit, som ser vad det är att vara människa, som vet alla våra misstag, hur synden har fångat oss, hur vi hamnar fel så många gånger i relation till varandra, i relation till din skapelse. Men du har kommit för att hela. Tack för det. Herre, är jag som är vilse. Led mig på rätt väg igen. Jag som har kommit bort, hjälp mig att hitta hem. Jag som har mist kontakten med mitt ursprung, låt mig hitta till dig. Amen.